Hej och välkomna till Makrorådet. Det är terminens och årets första avsnitt, och som om det inte vore nog. Vi spelar också in med publik. Vi befinner oss på Super Summit Makroekonomiskt Forum i Göteborg. Varmt välkomna också till alla er som sitter här i salen. För klokskaperna står idag Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Stadens son och räntenestor, kan man väl säga.
Tar i lite, det är rätt mycket kunskap i publiken, men jag slickar i mig när det bjuds.
Ja, det är bra. Och Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, du får också slicka i dig. Och ni är såklart också välkomna, alla är välkomna. Jag som ställer frågorna heter Viktor Munkhammar och datumet är 24 januari. Om man lyssnar i efterhand så vet man vad vi kände till och vad vi inte kände till. En sak vi inte vet är vad ECB gör imorgon exempelvis, som blir spännande. Det kommer vi återkomma till.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Jag vet att ni är sugna nu, jag ska bara kort dra igenom liksom schemat. Vi ska prata om svensk finanspolitik. Det har ju varit en väldig omsvängning på väldigt kort tid, som det av någon anledning ofta är i svensk politik. Att det råder full enighet om att vi ska ditåt, och så på några månader så är det full enighet om att vi ska ditåt. Och nu gäller det huruvida man ska lånefinansiera investeringar, ifall vi ska ha överskottsmål eller underskottsmål. Vad är det som har hänt? Är det bra? Hur ska ett eventuellt ramverk för det här se ut? Det ska ni få svara på. Vi ska blicka ut i världen där Sverige förvisso hänger med på ett hörn. Vi hörde Anatoli här. På de globala finansmarknaderna har också skett en väldig omsvängning. Det var liksom tjo och kim och full fest hela december. Och nu är det som att vi har någon väldigt segdragen baksmälla här sedan nyår ungefär. Frågan är då, är det någonting som har hänt i verkligheten så att säga som motiverar detta, eller är det bara finansmarknaden som ser på samma verklighet men med andra ögon? Vi ska också komma in på hur ansvariga centralbankerna är för det här skiftet. Det har ju varit lite barskare ordalag där. Det ska ni få reda ut. I poddens andra halva så ska vi i vanlig ordning få spaningar och på slutet veckans viktigaste. Nu har jag pratat en herrans massa, känner jag. Nu. Du får dra igång, Olof. Om vi börjar med Sverige då och det här skiftet som jag beskrev. Hur tänker du kring det?
Ja, men, det har ju smugit sig fram. Det har faktiskt lyfts upp under flera år. Möjligheten då, framförallt kom det väl från vänstersidan. Och sen har det här växt då i takt med att man har identifierat behov olika beroende på var man tillhör på den politiska skalan, ska sägas. Men att det så att säga i läge nu, det finns ingen anledning att späka sig i den här miljön. Vi har, oavsett hur man tittar på svensk skuld då, Maastricht-skulden då, där kommuner och annat ingår, den ligger på i runda slängar 31% av BNP. Medan den rena statsskulden ligger väl någonstans runt 17% eller något sånt.
16 tror jag vid årsskiftet, lägsta sedan 71.
Ja, det ser onekligen bra ut. Och det här sparandet då, det har ju pågått nu i ungefär 30 år när man då sjösatte det här ekonomiska ramverket och överskottsmålet som vi då har haft lika länge. Det började runt 2%, sen gick man till 1% och den sista tiden har vi då haft en tredjedels procent av den genomsnittliga BNP över en konjunkturcykel, så tror jag man definierar det. Och det här har ju då lett till naturligtvis väldigt sunda statsfinanser. Samtidigt så har man då identifierat behov av investeringar och så att säga, nu är det väl läge. Och de politiska partierna har ju anslutit sig till det här. Jag ska inte påstå att alla är inne på underskottsmål. Balansmål dock har väl de flesta gått till. De som ännu inte har markerat att de vill förändra det här, det är väl Moderaterna, vad jag vet.
Stämmer.
Men Liberalerna var väl den sista som kom ut och såg att det fanns en poäng då. Och nu kom ju diskussionen då. Alltså, Det här ska ju leda till att börja med att ett betänkande ska läggas fram till hösten. Och då ska man ju då, man ser ju över det här ekonomiska ramverket var åttonde år. Och vad man då försöker åstadkomma, det är en förändring av dels att man går ifrån ett överskottsmål till antingen ett balansmål eller kanske som ännu fler nu börjar hoppas på ett underskottsmål. Och det skulle då också kanske innebära att man är beredd att ändra skuldankaret som då ligger på 35% enligt Maastricht-konventionen. Att man alltså skulle acceptera högre skulder för att genomföra de här nödvändiga investeringarna. Och det som rimligtvis nu kommer att ske då, det är väl att det kommer bli en väldigt debatt om var pengarna ska gå. Och vem som ska ha dem och hur de ska användas. Infrastrukturprojekt som järnvägen, kraftöverföring, försvaret, vatten och avlopp inom kommunerna och så vidare. Det tror jag liksom många inser att där behöver man göra någonting. Inte minst om vi nu kommer med i NATO som... Det verkar mer lovande idag än i
kan ha hänt något sen vi kom upp här på scenen, man vet inte.
Ja. Men de har ju ställt krav på transportsystem i Sverige och annat sånt här. Då, så att, men sen har vi då inom vissa kommuner och landsting och regioner så går man ju med underskott. Och de vill säkert också ha lite pengar. Och politikerna vet man ju sen tidigare, öppnar man skattkistan så är det många händer som är där och drar, va? Och det är här jag ser att den här debatten kommer att föras, hur man ska kunna ringfänsa eller liksom inrama de här nödvändiga investeringarna så att inte det blir en allmän spenderafest. Va? Och jag ser också att debatten nu, man tittar på de här löpande utgifterna inom statens förvaltning, de borde man kunna balansera med intäkterna. Och att de här pengarna då, om man nu ändrar målet, ska just då gå till långsiktigt nödvändiga infrastruktursatsningar och annat. Och det ska bli väldigt spännande att se under våren, sommaren och hösten hur den här diskussionen utvecklas. Och sist vill jag säga då, bara för att sätta den svenska statsskulden eller Maastrichtskulden i ett perspektiv, 31% av BNP, så ligger ju snittet för hela EU runt 90%.
Precis, och gränsen är ju 60 faktiskt där. Det är det svenska ramverket som vi har 35. Han fick med mycket där, Anna.
Ja, jag tänkte, behövs inte.
Som du sa, Olof.
Jag tänkte ta en paus nu och ja. Lägga in en snus så tar det lugnt sista tid.
Exakt.
Låter underbart. Som Olof var inne på så det finns ju två steg att gå här. Dels underskottsmål som vissa propagerar för, men de mer försiktiga rösterna talar om ett balansmål. Mm. Och ibland framstår det som att det är en stor revolution, men jag tänker att snarast att det är en mental förändring mer än en monetär. Om vi tittar nu, en tredjedel av BNP till noll, det är ungefär 20 miljarder per år. Jag brukar tendera att hamna i Göteborg ungefär en gång per år. Jag noterar att hålet borta vid Korsvägen, vad det heter, det är ungefär lika stort varje år. Och jag antar att kostnaderna liksom växer. Jag menar, 20 miljarder, det blir inte så mycket av det. Man får ett hål vid Korsvägen.
Nej.
Ungefär. Ja. Då kan man göra ett per år i och för sig.
Men... Eller får man avsaknaden? Eller jag vet inte. Alla vill man ha hål?
Infrastruktur,
eller
investeringar kostar en herrans massa pengar. 20 miljarder är i det perspektivet. Inte så mycket, jag tror det är det jag vill säga.
Och det är väl därför, man skulle väl kunna tänka sig utifrån två olika perspektiv det här, tänker jag. Det ena är de här konsumtionsutgifterna som ju är en del av det här, som ska räknas in i alla utgifter, också då vara en del som ska balanseras eller att man kan gå med underskott. Jag tror att de allra flesta tänker att på lång sikt, för det här är också lång sikt, ni hörde definitionen av Olof, den är liksom evighetslång, definitionen av vad man menar, det ska vara det här överskott eller balans över en konjunkturcykel, så man ska ju då kunna stimulera under svagare perioder och dra igen under starkare perioder. Men det kommer handla om är ju just hur man ska hantera konsumtion, alltså offentlig konsumtion kontra offentliga investeringar. Det är ju det vi är ute efter egentligen. Vi vill ha möjlighet att göra offentliga investeringar. De flesta av oss kanske inte riktigt lika sugna på att man ska ha offentlig konsumtion som underfinansieras över tid i alla fall. Under perioder så går väl det bra, men inte liksom långsiktigt. Och då pratar alla om att vi har testat det här förut. Vi har haft liksom ett investeringskonto. Så heter det inte, utan det hette någonting annat.
Kapitalbudget, driftsbudget, kapitalbudget.
Det
har ju varit en fördelning som man pratar om. Ja.
Och det låter ju jättebra, tycker jag i alla fall. Men då handlar det ju om hur ska vi komma överens om vad vi ska göra med pengarna. Och det är inte kanske så när man tittar sig omkring att man ser att Vi är överens om sådär väldigt mycket vad det gäller den typen av frågor i politiken. Vissa saker kanske, absolut, försvarsinvesteringar, andra typer av infrastruktur brukar vi också kunna bråka rätt mycket om, tycker jag, när man liksom följer debatten. Så det handlar ju inte om, alla svarar ja på frågan, vill ni ha infrastrukturinvesteringar? Ja, men vad? Och vad ska vi prioritera? Trots allt kommer vi alltid hamna i en prioriteringsfråga. Och det är väl det, tycker jag, som är så intressant, att långtidsutredningen nu har lyft de här frågorna precis innan jul. Jag tror vi till och med pratade om det i förra podden. Och det är väl det som gjorde liksom att det kändes som att alla förflyttade sig från överskottsmål.
Ja, du tror
till...
att långtidsutredningen var så viktig, nej, för den? För den här hela,
nej,
hur det var vänder sig,
att
tycker jag också spännande.
Det, men liksom det var som att en,
det blev en kritisk massa.
Ja, det blev en kritisk massa som förflyttade sig. Och det var professorer som uttalade sig där som liksom har mycket vikt. Och, ja.
Nej, Lars Calmfors.
Ja, absolut. Nej, men så jag tror att det är successivt. Den har pågått under lång tid, men till slut blir den där catch-up-effekten att man inser att många tycker det här och ja, men det är kanske är en bra idé. Men vi är ju inte, vi är långt ifrån klara i den här diskussionen, för att det är det kommer handla om. Visst kan vi tänka oss en högre skuld. Jag tror inte alls att det skulle vara ett problem att vi skulle kunna hantera det. Vi vill ju såklart inte att den ska bli för hög. Vi vet att det kan gå fort om vi skulle hamna i någon finanskris om vi behöver hantera på egen hand och så vidare. Så det är, det är den balansen vi behöver hantera på ett eller annat sätt. Men jag tror ändå att vi befinner oss ju, det har hänt så mycket som gör att vi inställningsmässigt totalt sett är betydligt mer pro, tror jag, generellt, att vi vill ha mera investeringar och investera för framtiden. Och vi behöver också försvar, men också grön omställning såklart på olika sätt.
Du ska in, jag ska bara försöka sammanfatta det ni har sagt hittills då, att ja, det har skett en omsvängning. Det kommer att bli en mera aktiv, mera lössläppt, om man får säga så, finanspolitik. Det är inte ett problem ur ett statsfinansiellt perspektiv. Däremot kommer det bli ett problem att komma överens om hur kriterierna ska se ut för vad de här pengarna ska användas till. Är det korrekt?
Ja, och så vill jag bara säga att det är jättebra att vi diskuterar det här. För att vi tycker att vi har så himla bra ramverk. Alltså finanspolitiska ramverket, där överskottsmålet är en del. Det har ju gått jättebra sedan vår egen kris i början på 90-talet. Industriavtalet, hur vi sätter löner. Vi är så himla nöjda med allt det här. Och det ska vi ju vara. Det har gått väldigt bra. Men det är ju en påtaglig risk om man bara lutar sig tillbaka och tycker att vi har ju verkligen fått till det här. Att man missar att omvärlden förändras. Så att vi behöver ju diskutera de här strukturfrågorna och verkligen fundera på, ja, det har varit bra på olika sätt. Men vad krävs för framtiden?
Och här ska man nämna att det faktiskt sitter ju en utredning som ska titta på hur ramverket ska se ut också. Hans Lindberg ska ju leda den. Så att
precis,
där
och det är ju den här vanliga som...
Ja, översynen som ska ske. Men den sker lite tidigare än det var tänkt. Det tror inte var en slump. Mm. Olof, du vill in här.
Ni pratade ju om långtidsutredningen. Och en annan diskussion som har startat nu som också ska bli spännande att följa, det är ju finanspolitiken kontra penningpolitiken, där penningpolitiken då har haft huvudansvaret för den att möta de konjunkturella skiftena. Men med tanke på de erfarenheterna man gjorde för några år sedan när räntan så att säga tog slut och vi började med obligationsköp, skuldsättningen som drog iväg, minusräntor, allt det här, så har man ju nu börjat prata om att ge finanspolitiken eventuellt ett större ansvar för att penningpolitiken blir begränsad när inflation eller räntor är låga. Och det ska bli också spännande att se liksom hur den diskussionen kommer ut och samspelet mellan finans- och penningpolitiken och Riksbankens nya regelverk har ju beskurit dem lite grann. Så att det är spännande att följa framöver.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Mörslin är ränteförvaltare på AMF sedan 2013. Varför ska man spara i era fonder?
Jo, om du vill att dina fonder ska förvaltas aktivt och till en låg avgift. På AMF fattar vi självständiga beslut och agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Och den här strategin fungerar bra. 10 av 14 fonder har slagit sin index sedan de startade.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde.
Vi ska gå vidare. Jag ska bara anmärka bittert att man kan ju bara konstatera att Österrike 2020 lånade pengar på 100 år till räntan 0,88%. Det hade varit jättebra om vi hade börjat prata om det här lite tidigare. Men nu står vi här och går över till huvudämne nummer två, nämligen omsvängningen som har skett på de globala, får man säga, finansmarknaderna. Festen tog slut och byttes i sin motsats. Inte minst har vi sett det här på kronan som jag har tappat i runda slängar halva den förstärkning som vi såg under senhösten, men också på massa andra variabler. Och Anna, det finns ju några möjligheter. Ett, att det faktiskt har hänt något i ekonomin som motiverar detta. Mm. Två, att alla hade fel i december. Tre, att alla har fel nu.
Lite av allt kanske, jag vet inte.
Jag var rädd för det. Ja. Men, du får bena lite i det.
Jo, men alltså, först måste man ju tänka att det så himla dystert är det ju inte på marknaden generellt. Inte i USA.
Nej, det är ju börsrekord i USA, det får man komma ihåg.
Och så, så att vi, nu tar
men
vi
om
det
du
lilla,
jämför med...
svenska perspektivet, det som hände var ju en stor ränterörelse som i väldigt stor utsträckning påverkade risksentimentet på marknaden. Och där åker ju både vi, vår börs och vår krona med i det i väldigt stor utsträckning. Vi hoppas ju på att det är vi själva som gör någonting positivt eller bra när kronan stärkt, men det är liksom inte riktigt alltid så, utan här fick vi nu liksom bara ta emot lite kronförstärkning här under hösten, skulle jag nog vilja säga det. Sen liksom kanske vi har förhindrat genom uttalanden från Riksbanken och så vidare en bara fortsatt försvagning, men kanske inte så mycket vi själva som gjorde det där. Vi får väl se vad Olof säger, om han tycker att kronköpen från Riksbanken var det stora som hände i höstas.
Men du vet redan svaret på den frågan.
Men kan vi försöka hitta någon
konflikt? Bra försök, Anna. Bra försök.
Nej, men, och det är, då handlar det om prissättningen på centralbankerna. Det är egentligen där vi landar.
Det är alltid där man landar.
Exakt, för det är det roligaste också. Och det har vi redan hört lite om här. Vi fick ju en väldigt stark omsvängning från att vi pratade, man behöver bara backa några månader, så pratade vi om att räntorna skulle vara höga för evigt. Till att sen skulle liksom räntesänkningarna komma i väldigt snabb takt. Så att, någonting apropå att hade vi lite fel förut och lite fel nu, man kanske alltid ska försöka liksom ha något typ av genomsnitt i magen och tänka att alla de här starka rörelserna kanske inte nödvändigtvis är sanna. Men det vi vet nu, det som har hänt är väl kanske att inflationen kom in så otroligt bra mot slutet på förra året. Och sen så kanske inte riktigt lika bra nu. Så det är väl möjligen det som har hänt. Men på totalen så är ju inflationen på väg ner. Jag tycker att det är väldigt övertygande så. Det betyder att det kommer komma räntesänkningar. Frågan är hur snabbt de kommer. Det är jättesvårt. Det är kanske lite lättare att säga när kommer räntesänkningarna om man sticker ut hakan och säger de kommer Q2. Mm. Det tycker jag är liksom ganska uppenbart. Men hur fort kommer de sen? Ja, det är ganska många till inprisade i år. Det kan absolut gå så fort. Men det kan ju också vara så att det, man har tagit ut det lite grann för mycket. Men det vi kanske ska diskutera är också vart ska man sen då? För att det är det som är det viktiga här nu. Vi tycker verkligen att ja, vi ska börja gå ner. Det kommer nog ganska fort. Det som alla prognosmakare nu pratar om är att vi ska ner kanske till 2,5-2 någonting. Man skulle kunna tänka sig att neutral reporänta ligger, eller, det heter ju inte det längre, men ja,
styrränta.
Det är svårt att hänga med. Ska ligga där någonstans. Men det mest sannolika är att vi kommer gå ner under där. För det gör vi ju alltid. Det är ju inte
det
så att
blir
vi stannar
så mjukt
på
och fint och
en
normalt.
Jämvikt och liksom bara ligger där och puttrar. Utan, jag tycker att det är kanske lite mycket inprisat för att alla risker är inte borta. Men på totalen så ja, vi ska börja sänka. Och vi kommer nog att sänka ganska mycket när vi blickar ett par år fram i tiden.
Ja, Olof, du är sällan långt från ett handlagolv. Hur ser du på det här skiftet som har skett?
Men den... på de finansiella marknaderna, utvecklingen vi hade från slutet på oktober fram till i princip nyåret, det var väl en av de brutalare omsvängningarna jag har sett på marknaden under de snart 40 år som jag har suttit i marknaden. November 92 borträknat. Men den var brutal så tillvida att den omfattade valutamarknaden, räntemarknaden och aktiemarknaden. Och det gick väldigt fort. Svenska börsen gick väl upp, tror jag, nästan 17% under den här perioden. Fastighetssektorn på börsen gick upp närmare 40%. Och kronan stärkte sig då från 11,85 ner till under 11 en period. Och det är klart att det gick väldigt fort. Man kom in i julledigheten efter, vad säger man, eftertankens blanka krankhet slog in. Man började liksom titta på, stämmer det här? Stora pengar plus stora vinster plus årsskiftets effekter gör alltid att det kliar i fingrarna på talet i vinst. Och det sammanföll då med att centralbankerna kom ut och var väl ändå lite mer försiktiga. De verkar vilja spreta emot, och det måste man ju förstå, för när man får sådana stora effekter på marknaden, Det vill säga tillgångsvärdena ökar. De långa räntorna var ju på extremt låga nivåer. Alltså du får ju en mental stimulans i ekonomin. Alltså man går ut händelserna i förväg. Och därför så var väl centralbankerna då kanske, och är fortfarande, vi hörde Lagarde i Davos och så vidare, de har ju stretat emot och sagt att januari var ju bara en fantasi, men liksom även glöm mars, va? Det är inte alls på agendan. Och då fick man väl så att säga gå lite mitt åt. Sen har du ju haft på toppen av det här då oro inom geopolitiken. Man håller ju ett getöga på oljepriset som är förhållandevis modest än, om det ligger på $80 per fat här på morgonen. Transportpriserna och så vidare. Så att, och det var precis som vi hörde tidigare i ett föredrag som tyvärr inte lyssnarna fick lyssna på, men att det är just utbudssidan då som kan ställa till det på inflationen. Så att det har blivit kommit en hel del faktorer som gör att man kanske då kan förklara den här kraftiga rekylen vi nu har haft de första 3 veckorna. Där i princip hälften av kronförstärkningen har försvunnit. Börsen har rekylerat. Framförallt de långa räntorna har gått upp igen då. Så att det tycker jag i sammanhanget är en ganska förväntad och bra rekyl då. Marknaden är mer i balans nu. Ja. Det måste man ändå säga.
Får man flika in där att det konstiga var kanske att vi inte fick den där liksom pushback redan i december från Fed till exempel då.
För de
att
hade ju chansen
båda
två.
Det var ju så att räntorna föll ju som en sten i plural, höll jag på att säga då. Så innan mötet i december, och de allra flesta väntade sig ju att Powell skulle trycka emot lite grann. Och så
han
gjorde
tog
han
väl julledigt han också.
Ja, lite för tidigt. Och då blir ju resorna på marknaden lite större än nödvändigt, skulle man väl vilja säga. Och det brukar ju Fed just vara väldigt bra på, att säkerställa att försöka undvika onödiga marknadsrörelser. Och det gick inte riktigt lika bra den här gången.
Nej. Tack för det. Jag tolkar det ändå som att det inte är något fundamentalt som har ändrats i alla fall enligt Ersin, utan mer att marknaden har tänkt om lite grann och att centralbankerna har markerat lite tydligare att de inte ska springa för fort.
Ja, och där måste jag ändå få flika in att utifrån ett riksbanksperspektiv så är ju, verkar det som att Riksbanken tittar lite mer på vad övriga centralbanker gör vid det här tillfället än om man har gjort tidigare. Och det gör att man nu måste vara, om man ska göra en någorlunda god gissning på Riksbanken, så måste man ha en hyfsat bra uppfattning om och när ECB och Fed kommer att agera.
Då går vi över till spaningar. Anna, du har en som passar med din personlighet. Du brukar ofta fokusera på det bättre, så att säga.
Och det roliga.
Ja, och så får vi deppa.
Ja, ni lite tråkiga.
Hoppas jag har rätt nu, att du inte har något annat på.
Exakt,
nej, men att du ser en positiv, alltid kan komma positiva överraskningar från det. Liksom det finns, du har sett tecken i skyn.
Ja, tecken kanske lite... Jo, jag har sett tecken, absolut. Men så här är det, vi fokuserar väldigt mycket nu på negativa risker. Och det är ju såklart på grund av att vi lever i en väldigt orolig värld. Det är risker som lyfts fram på olika sätt. Och ofta att de här stora riskerna som har faktiskt materialiserats de senaste åren också riskerar att skapa ett mer instabilt system. Och geopolitiken är ju en väldigt tydlig exempel på det där. Även om vi inte ser då de materiella effekterna riktigt på ekonomin än av det senaste då. Men ändå, det finns en oro kring det här hela tiden. Men då tycker jag ändå att man ska ta med sig att det finns gott om uppsidesrisker, kan man inte säga då, utan möjligheter när vi blickar framåt. Och vi har ju redan till viss del varit inne på det här. Men om vi både tar ett lite blandat, men vi fokuserar på Sverige, men det kommer in liksom globala influenser här också. Men om vi tänker ändå på svenska ekonomin, så är det ju uppenbart så att det kommer ju bli mer investeringar. Vi har redan pratat om försvarsinvesteringar, gröna investeringar. Vi har en större insikt kring beredskap, tänker jag, som också får läggas till de här försvarsinvesteringarna som kommer kräva investeringar. Beredskap i vård. Jag tycker att vi har en ännu större insikt kring att vi behöver satsa på skolan med tanke på de utmaningar vi står inför. Och vi ser också att det kommer komma mer pengar. Vi ser det från överskottsmålsdiskussionen, men också från att vi kommer ha lämnat inflationskrisen bakom oss nu när vi går in i det här året för att få en vårbudget och så får vi en höstbudget. Det kommer finnas pengar där. att använda sig av, och det kommer bli en positiv skjuts på ekonomin. Vi kommer också få ganska kraftiga räntesänkningar, tror jag. Och det gör ju att byggsektorn kanske har möjlighet att vända om. Vi blir alla, som vi vet, betydligt mer positivt lagda om vi ser att bopriser går upp och också förväntas fortsätta gå upp. Så både byggandet och bopriser kan vara positivt för att liksom stimulera ekonomin. Så gott om liksom ändå positiva möjligheter att greppa tag i där. Och sen så har man ju de här orosmolnen kring inflationen då, som skulle kunna skälpa alltihopa. Med att vi ser förstärka arbetsmarknader då framförallt. Kanske inte riktigt lika mycket i Sverige som i Europa och USA. Vi har ju också en helt annan typ av lönebildning, så inte samma risk därifrån på inflationssidan. Men ändå, det där kan inte gå hur långt som helst utan att vi också får en lönedriven inflation. Men då ser vi ju hela AI-utvecklingen nu, och jag tror att det här är liksom klockrent. Om man håller på med såna här saker att ta till, så är det någonting man vet, och det är att vi vet absolut ingenting om produktivitet. Vi får siffror och så är vi alltid överraskade. För det mesta är vi överraskade att den är så låg. Och sen så när man får siffror några år senare, så ser det liksom helt annorlunda ut än vad det såg ut när vi stod här och nu. För det revideras och det ser liksom... Vi vet helt enkelt inte vad produktiviteten är. Och det är precis en sån här sak, tänker jag, som AI kan komma in och ändra. Och vi kommer inte se det förrän det redan har hänt. Och om produktiviteten ökar, sticker iväg till och med, då är det ju inga problem med högre löner och så vidare. Så att då är det inget problem för inflationen heller, och då kan vi lämna inflationskrisen bakom oss. Så att det gäller att ändå liksom behålla de här positiva möjligheterna och inte bara se riskerna, tror jag. Ha dem med sig också, såklart.
Men, ja, men där var det en blandning av både lite konjunkturellt och mer kortsiktigt, inte minst finanspolitiken,
och
någon slags produktivitetslyft. Är det i stil positivt med kanske datorrevolutionen på 80-90-talet du ser framför det här?
Jag tror inte att man ska underskatta den kraften, nej, faktiskt.
Ja, ja, ja. Härligt. Olof, har du först någon tanke på Anna spaning, eller vill du kasta över din egen direkt?
Väldigt roligt att Anna, som vanligt, hör på att säga att man fokuserar på det goda. Och inte som vi gamla gubbar och bara tittar på det som är dåligt, va? Så att, men annars, nej, det finns en mängd. Vi var ju inne inledningsvis på liksom infrastruktursatsningar och allt sånt här, vad det kan innebära. Och återuppbyggnaden av Ukraina och liksom det europeiska försvaret, beroende på vad som händer i amerikanska presidentvalet. Alltså investeringsmässigt så kan vi ju gå väldigt goda tider till mötes.
USA går som tåget.
Ja, och vad ska då en ränta långsiktigt vara i det läget, Olof? Det har du tankar om.
Vilket leder mig in på min spaning.
Ja, det var en sån övergång där.
Ja, och det är en sportspegelövergång. Och den tar jag tacksamt emot. Vad jag spanar om någonting som jag har svårt att släppa. Jag tar upp det då och då.
Ja, jag vet.
Och det är långräntan. Vi har en svensk tioårsränta idag som ligger på 2,25 ungefär. Den har då ändå rekylerat upp från under 2 där den var. Det är inte så konstigt i ett läge där man ser en ekonomisk avmattning, där man har höga korträntor som förväntas sänkas och så vidare och så vidare. Och jag tror dessutom att i och med att vi inte ens har börjat sänka styrräntan ännu, då blir det ju svårt för de långa räntorna att röra sig uppåt. Men min magkänsla säger mig att nivån på tioårsräntan över tiden är förfärande låg. Och det jag tänker på då, jag har några punkter jag skulle vilja ta upp när man liksom tittar på den här räntan. Jag vill dock markera igen att så länge Riksbanken håller på att sänka räntorna, så blir det svårt för långa räntor att gå upp. Det vet jag av egen erfarenhet. Men tittar vi på Riksbanken och på analytiker, så pratar ju de om att man eventuellt ska utöka QT.
Alltså sälja mer statspapper,
Upp till kanske 7-7,5 miljarder i månaden. Vi har det amerikanska valet. Jag menar, det ser ju ut nu, om man får ragga gissa, så blir det ju Trump mot Biden. Skulle det bli Trump, om man tittar på Trumps ekonomiska politik med skattesänkningar och annat, så är det ingen vild gissning att tro att det amerikanska budgetunderskottet kommer att öka. Amerikanska statsskulden kan öka ganska dramatiskt. Om man når en tipping point och marknaden blir riktigt rädd, det vet jag inte, men att det skulle, så att säga, kunna ha ett tryck uppåt på amerikanska långräntor, det tror jag liksom är hugget i sten. Och sen har vi då pratat om liksom redan idag här, om man då går från ett underskottsmål, om man trycker upp skuldankaret i Sverige från 35 upp mot, som Calmfors föreslår, någonstans mellan 45% och 55%, ja, då ska ju det emitteras en hel del svenska statsobligationer också. Och så länge de långa räntorna då är så pass låga, så kan det väl kanske till och med vara så att Riksgälden ökar upp durationen. Jag vet inte hur affärsmässiga de tänker vara. Och slutligen då, styrränteprognoserna, de som jag har sett, de ligger allihopa runt en slutränta runt 2-2,5%. Oaktat vad man tror om den korta realräntan. Men vad man tycks ha glömt bort är, så att säga, i svensk räntemarknad, av förklarliga skäl, beroende på Riksbank och annat, det är att en avkastningskurva, allt annat lika utan förväntningar på det ena eller andra, den ska ändå vara positiv. Det vill säga, högre räntor ska vara, eller längre räntor ska vara högre än korta. Och till det kan man då lägga den långa realräntan, som man inte riktigt vet vad den kommer att bli. Men i min värld, så att säga, så en tioårig svensk långränta någonstans mellan 3 och 3,50, det skulle jag inte tycka var konstigt redan idag. Men jag tror det tar tid innan den kommer dit. Men jag vill höja ett varningens finger för långräntorna över tid.
Och då är det, du lägger liksom ihop klossarna här. En styrränta, och så lägger du på en löptidspremie. Och så,
ja, jag ser helt enkelt mer troliga skäl att långräntan över tiden rör sig uppåt än neråt, med tanke på hur kartan ser ut idag.
Så hade, varningen. Och så hade vi kunnat låna till 0,88%.
Det hade vi också kunnat göra.
Vi ska ju ner här emellan.
Precis, vi får passa på då.
Som ju faktiskt Per Jansson antyder i ett tal. Vad prognoserna säger också. Vi kommer inte stanna över 2%. Vi kommer komma ner i styrränta. Och sen kommer löptidspremien vara lite högre, men kanske inte jättemycket högre direkt. Så att vi har goda möjligheter. Du ser,
direkt Olof kommer med den positiva tolkningen av det. Passa på det med.
Ja, men man får ju vara närmare pensionsåldern för att liksom känna igen en positiv avkastningskurva. Så det förstår jag.
Men sen bråkar vi lite om 25 punkter hit och dit på neutral ränta och sådär också. Så att jag tycker lite lägre ränta än vad Olof tycker. Men ja, upp bra. Kan jag hålla med om.
Bra. Har du något mer inspel på spaningen, eller är du nöjd där?
Nej, jag tror också att vi ska ha en positiv löptidspremie. Jag håller med om det.
Ja, men då säger vi
eller
så.
Jag tycker också det.
Ja, du tycker det.
Jag tycker det.
Vi får se vad marknaden tycker. Nu ska vi runda av detta faktiskt. Med veckans viktigaste, nämligen vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Olof, det är du som får den äran.
Det är ju veckans enklaste fråga. Och det blir ju ECB på torsdag.
Imorgon. Ja.
Är det redan onsdag? Och som sagt, den har ju då lite större bäring för Riksbanken den här gången, så att säga. Just med tanke på att kronan just nu är lite fladdrig. Jag har svårt att se att Riksbanken skulle gå före ECB. Och därför blir det viktigare vad de gör och vad de säger och hur de guidar. Men för att göra det här då, även nästa vecka har vi ju faktiskt Fed. Och om jag inte minns fel också Bank of England. Mm-hmm.
Och Riksbanken.
Inte nästa vecka.
Naturligtvis. De kommer väl den 31.
Eller vad det är. 1 februari kommer beskedet.
Är det 1 februari nästa vecka?
Ja,
vilken tur.
Det stämmer nog.
Ja, det är det.
Det var där jag tänkte sluta då. Va? Men så att det är ju en väldigt tung centralbanksperiod. Och förhoppningsvis så kan man få lite klarhet då. Är det april, är det maj eller är det juni? Och det kommer ju alla liksom att börja titta på vad de guidar efter.
Ja, bra. Tack för det. Håll koll på centralbanken. Det gäller ju alltid, men nu har de dessutom räntebesked då.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Anna, tack ska du ha. Tack. Olof, tack. Tack alla som har suttit här och lyssnat, och förstås tack alla ordinarie lyssnare som sitter med telefoner eller datorer eller vad det nu kan vara. Makroråd är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, PT.